Har ni någon gång hört om Abrahams tro? Det han har gjort. Jag tror jag har sagt det förut, men det stör inte att säga det igen. Det blev en gång så väldigt levande för mig. Därför att jag tänkte ofta på Abrahams tro. Det är liksom ungefär att gå ut på stranden och börja räkna sandkornarna. Eller gå ut i öknen kanske hellre för Abraham. Eller gå ut en natt och börja räkna kärnorna och tänkte, ja, det här är Abrahams tro. Och sen började jag läsa Bibeln. Och det kan ju vara bra att gå till källan. Och jag kom till Romarbrevets 4:e kapitel. Och där står det ju om att vi skulle vandra. Det står i 4:e kapitlet och 12:e versen. Vi skulle vandra i spåren av den tro som vår fader Abraham hade. Vi skulle vandra i spåren av den tro som vår fader Abraham hade. Och då kan man ju liksom börja fundera, vad var det för tro Abraham hade? I vilka spår ska vi vandra? Och när vi läser vidare i det här kapitlet, då får vi en överraskning. Ja, jag vet inte, men i varje fall, då står det om Abraham. Han fick löftet att ärva världen genom den rättfärdighet som kommer av tro. Men vad var det för tro? Jo, det står 17 versen, så står det skrivet, till fader för många folk har jag satt dig. Och det är han inför Gud som han trodde på honom som gör det döda levande och kallar på det som inte är och som om det vore till. Vad var det för tro Abraham hade? Abrahams tro, det var en tro på en Gud som gör de döda levande. Och det är därför som vi har, och det är därför som vi vandrar i spåren av Abrahams tro. Abrahams tro, det var inte bara liksom någonting, det var liksom en konsekvens av att han räknade kärnor. Men grundläggande Abrahams tro, det var en tro på en Gud som gör döda levande. Och när han berättar, Paulus talar vidare om här, så står det att han sviktade inte i tron. Han såg både på Sara och sig själv, de var båda som döda. Men han sviktade inte i tron. Därför, det står, han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han mäktig att hålla. Därför räknades det honom till rättfärdighet. Men lyssna, men vers 23, men dessa ord, det räknades honom till rättfärdighet, skrevs inte bara för hans skull, utan även med tanke på oss. Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom som från det döda uppväckte Jesus. Vad är det som förenar dig och Abraham? Vi tror på en Gud som uppväcker döda. Och när det står om att Abraham blev rättfärdig därför han trodde att Gud hade makt att ge skapa liv och ge döda liv, då står det, det skrevs inte bara med tanke på honom, det skrevs med tanke på dig. Och när han gick till Moria berg för att offra sin son Isak, då står det i Hebreerbrevet 11 att han räknar med. Det står faktiskt så. Han räknar med. Hebreerbrevet 11 och 19. Abraham räknade med att Gud hade makt att till och med uppväcka från det döda. När Abraham tänker på Gud, då tänker han på en Gud som uppväcker döda. Och vet ni vad det här betyder? En sak betyder det, det är inte hopplöst. Det är inte hopplöst. Det är inte hopplöst. Och om vår situation, om våra liv än skulle se ut som det är liksom färdigt, så vill jag säga, du och jag vandrar i spåren av den tro som Abraham hade. Vi tror inte på en Gud som bara vattnar blommande blommor. Vi tror på en Gud som uppväcker det döda. Och det står att därifrån fick han honom också tillbaka, bildligt talat. Och det står, en annan översättning står det nere i marginalen, säger som en förebild. Som en förebild. Tänk att Abraham, han fick Isak tillbaks som en förebild. En Gud som uppväcker döda. Jesus han sa på en gång när han retade fariseerna, så står det: Abraham såg min dag och blev glad. Vi firar idag att Jesus lever. Jesus är uppstånden. Det är det som gör att vi har Abrahams tro. Vi tror på en Gud som uppväcker döda. Och det är intressant att just frågan om att Jesus har uppstått från de döda, det hade en oerhörd plats i de första kristnas liv. Och jag har många gånger tänkt på det här. Jag tror att det skulle ha en större plats i mitt liv. Och vi vet att Jesus han uppenbarar sig för lärjungarna. Han uppenbarar sig vid graven som vi såg bilden av här. Han uppenbarar sig när de satt inom stängda dörrar. Han uppenbarar sig för Emmaus lärjungarna när de vandrar på väg från Jerusalem till Emmaus. Han uppenbarar sig på stranden när de hade gått ut och fiska och frågat: mina barn, har ni någonting att äta? Men när vi läser vidare och börjar läsa apostlagärningarna, då ser vi att det här med Jesu liksom uppståndelse, det var inget avslutat kapitel. Liksom, nu vet vi det. Vad ska vi börja nu? Utan det här är någonting liksom, som liksom man inte slutar tänka på, inte slutar prata om, bara för att Jesus har vänt tillbaka till himlen. Utan det är agendan dag efter dag efter dag. Går vi till apostelgärningarnas första kapitel, vilket vi ska göra, så vet vi att en av lärjungarna eller en av apostlarna sålde Jesus. Och man behöver en ny som ska inta hans plats. Då står det så här, vers 21. Därför måste en av de män som var med oss under hela den tid Herren Jesus gick in och ut ibland Johan, gick ut och in ibland oss, från det att han döptes av Johannes till den dag då han blev upptagen från oss. En av dem måste tillsammans med oss vara ett vittne om hans uppståndelse. Det tycker jag är extra. Och man kunde ju tänka att vi behöver någon istället för Judas Iskariot. Vi behöver någon som tar hans plats för 1000 uppgifter. Leda församlingen. Bli äldste. Be för sjuka. Jag vet inte allt vad han kunde behöva göra. Men det är bara en enda sak de nämner. Vi behöver någon som istället för Judas Iskariot, någon som har gått tillsammans med Jesus ända från den tid han blev döpt. Varför? För att vittna om en enda sak, att han är uppstånden, att han lever. Nu går vi vidare, vi går till Apostlagärningarna 2. Och då vet en del av er att i Apostlagärningarna 2, där berättas det om pingstdagen när den helige ande blev utgjuten. Och det här gör att ett stort dån fyller Jerusalem. Tusentals människor samlas. Petrus och de 11 stiger fram och börjar predika. Jag tänkte säga att de tar det ganska kort. De berättar alldeles kort vad det som har hänt. Den helige ande har blivit utgjuten precis som det stod om i Joel. I 22 versen så säger Petrus: israeliter, lyssna till dessa ord. De har väl fått lyssna hittills också. Men nu börjar, nu börjar någonting speciellt. Nu lyssnar ni. Jesus från Nazaret var en man som Gud bekände sig till inför er genom kraftgärningar, under och tecken som Gud genom honom utförde mitt ibland er. Så som ni själva vet, efter Guds fastställda plan och beslut blev han utlämnad. Och med hjälp av dem som är utan lagen spikade ni fast honom på korset och dödade honom. Men honom har Gud uppväckt och löst ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av döden. David säger med tanke på honom: jag har alltid haft Herren för ögonen. Han står på min högra sida för att jag inte ska vackla. Därför gläder sig mitt hjärta och jublar min tunga. Jag också min kropp ska vila i det hoppet att du inte ska lämna mig i graven. Eller låta din helige se förgängelsen. Du har visat mig livets vägar och du ska uppfylla mig med glädje inför ditt ansikte. Mina bröder, jag får väl öppet säga er att vår stamfader David är både död och begraven. Hans grav finns ibland oss än idag. Han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta någon av hans ättlingar på hans tron. I förväg såg han Kristi uppståndelse och sa, han ska inte lämnas kvar i graven och hans kropp ska inte se förgängelsen. Det är denne Jesus som Gud har uppväckt och vi är alla vittnen till det. Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och har fadern tagit emot den utlovade helige ande har han utgjutit detta som ni ser och hör. Vad tyckte ni om den pingstpredikan? Tyckte du att den var bra? Ja, det var värt att ta om den här. Pingstpredikan som handlar om att Jesus har uppstått. Att Jesus inte blev graven. Att Jesus lever. Och att han idag sitter på faderns högra sida. Och det ni ser nu, det är någonting som han har gjort. Jesus är verksam idag. Jesus är uppstånden. Och därför, det är därför ni ser att den helige ande är utgjuten. Det här är ett verk av den uppståndne Jesus. Jag måste säga en av de viktiga sakerna vi måste förstå. Och det är vad verklig kristendom är. Vet ni vad verklig kristendom är? Det är en levande Jesus. De hade försökt med annat. Judarna hade försökt med annat. De hade försökt med regler. De hade försökt med koncept. De hade försökt följa alla de här sakerna som Gud hade gett dem. Och de hade misslyckats. De hade misslyckats. Sen får de uppleva en annan frälsningsväg. Och det är Jesus. Det är Jesus. Jesus lever idag. Och se, jag är med er alla dagar. Intill tidens ände. Det är det som att Jesus är uppstånden, att han lever. Det är det som gör hela skillnaden, tänkte jag säga. Sa jag kanske för mycket. Det är det som gör en så stor skillnad. Jesus lever idag. Han är med er. När två eller tre är församlade i mitt namn, så är jag mitt ibland oss. Bland er. Jesus är här. Varför? Han är uppstånden. Och han kommer till oss genom sin ande. När Paulus skriver till kolosserna, då skriver han och så säger han så här. Honom förkunnar jag. Vi skulle ha sagt, detta förkunnar jag. Det var inte en lära först och främst Paulus förkunna. Han förkunnar en person. Han förkunnar en person. Och det fanns människor som kom till Kolosse. Och de försökte ge regelverk. De försökte ge förbud. De försökte ge olika saker. Och Paulus, han gör allt motstånd. Han säger, det handlar inte om det. Det handlar om en person. Jesus Kristus. Och han säger till vännerna i Kolosse, Kristus, han som är vårt liv. Jesus lever. Och när Petrus skulle hålla sin pingstpredikan, då är det liksom en enda sak som fyller hans inre, som fyller hans hjärta, och det är Jesus lever. Går vi till följande kapitel, Apostlagärningarnas tredje kapitel. Då ska jag berätta vad det står, du som inte har Bibeln med dig. Och det berättas om att Petrus och Johannes, de gick upp till den bön som hölls vid nionde timmen. Och där fanns en man vid templet, vid sköna porten, som man brukar lägga vid sköna porten varje dag för att han skulle tigga och få mat för dagen. Också den där dagen sitter han där. Och Petrus och Johannes, de går förbi. Och den här mannen, han tittar upp där han sitter på Petrus och Johannes och undrar, kanske ni skulle ge mig någonting? Och då svarar den här mannen, då svarar Johannes och Petrus och Johannes, silver och guld har vi inte, men vad vi har, det ger vi dig. I Jesu Kristi namn, stå upp och gå. Och så tar de honom i handen och hans leder, fotledare och handledare får kraft. Och han reser sig upp. Och han börjar hoppa. Han börjar springa. Och han börjar dansa. Och han liksom håller sig nära Petrus och Johannes. Och människorna känner ju honom. Människorna vet, ja men det är ju han som brukar sitta och tigga. Det är ju han. Och folk liksom tittar på den här mannen. Folk tittar på Petrus och Johannes. Och när Petrus såg det sa han till folket. Israeliter, varför är ni förvånade över det här? Varför är ni förvånade här? Alltså vad har hänt här idag? En man som är ofärdig, en lam som är förlamad eller i varje fall inte kan gå, reser sig. Och då säger Petrus, varför är ni förvånade över det här? Varför stirrar ni på oss som om vi av egen kraft eller fromhet hade gjort att han kan gå? Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus som ni utlämnade och förnekade inför Pilatus när denne hade beslutat att frige honom. Ni förnekade den helige och rättfärdige och begärde att få en mördare frigiven. Livets första dödade ni, men honom har Gud uppväckt från de döda. Varför får den här mannen kraft i sina leder? Varför kan han resa sig? Varför kan han hoppa och dansa och prisa Gud? Jesus lever. Jesus lever. Och idag finns det kraft. Och Petrus han säger så här. Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt denne man som ni ser och känner. En del trodde att de skulle lösa problemet Jesus med att döda honom. Misstag. Där är han igen. Men nu är han inte bara här i sköna porten. Nu är han överallt där man tror på honom genom den helige ande. Jesus lever. Och det betyder att kristendomen är inte på dalande. Kristendomen är inte på utdöende. Om det var någon som trodde, han har uppstått. Han lever. Och han är verksam. Tack Jesus. Det är helt fantastiskt. Och liksom allting fortsätter precis som förut. Jesus hade ju gått omkring, gjort gott, botat alla som var under djävulens våld. Nu fortsätter det. Och Petrus säger, varför förundrar ni er? Han lever ju. Han som gick ibland er. Han är uppstånden. 4:e kapitlet. Så berättas det om att Petrus och Johannes arresteras på grund av det här. Ja, vad skulle ni säga om ni skulle bli arresterade? Jag hoppas ingen av er blir, att inte jag heller blir det. Men liksom, vad skulle vi säga? Fundera på det. 4:8. Då uppfylldes Petrus av den helige ande och svarade dem. Ni folkets rådsherrar och äldste. Eftersom vi idag förhörs med anledning av en välgärning mot en sjuk man och tillfrågas hur han har blivit botad, så ska ni alla och hela Israels folk veta att den här mannen står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi Nazarens namn. Honom korsfäste ni, men Gud har uppväckt honom från de döda. Det är orsaken. Det är orsaken att den här mannen står framför er frisk och färdig. Ni dödade honom, men Gud har uppväckt honom från de döda. Jesus lever. Det är fantastiskt. Jesus lever. Guds rike går framåt. Guds rike fortsätter i full styrka. Jesus är uppstånden och han sitter på tronen. Och genom den helige ande så är han verksam. På jord. I 4:e kapitlet. Visst är det härligt med studerarbibeln. 4:e kapitlet så berättas det om att de blev frigivna. De blev förbjudna att tala i Jesu namn. Och så är det. Det var inte förbjudet att predika. Det var förbjudet att predika i Jesu namn. Det är i det namnet det finns kraft. Därför att han har uppstått. Därför att han lever idag. Ingen har emot att du predikar. Ingen har emot att du ber. Ingen har emot någonting. Det enda djävulen har emot, det är ett namn som är över alla andra namn. Det namnet Jesus. Och därför finns det kraft i det namnet. Och det är därför du behöver åkalla det namnet. I svåra stunder, i jobbiga stunder, så kan du bara viska namnet Jesus. Och det börjar hända saker. Atmosfären, situationen, allt sammans blir annorlunda. Det finns sån kraft i namnet Jesus. Du kan bli frälst i namnet Jesus. Genom att viska, hur blir jag frälst? Ja, men hur blir jag frälst? Viska namnet Jesus. Fångvaktaren frågar, mina herrar, hur ska jag bli frälst? Och Paulus, han hade ingen lång bibelskola. Han sa, tro på Herren Jesus. I Romarbrevets 10:e kapitel så står det, var och en. Nej, det står det också. Var och en som åkallar Herrens namn, han ska vara frälst. Men så är det lite intressant i Romarbrevet 10. Därför att det står att om du med ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda. Vad var det för tro? Paulus talar om att Gud har uppväckt honom från de döda. En död person har ingen makt. En död person kan inte frälsa. Men om du tror att Gud har uppväckt honom från de döda och med ditt mun bekänner att Jesus Kristus är Herren, då blir du frälst. Romarbrevets, jag kommer tillbaks, bli inte rädd. Romarbrevets 5:e kapitel i 10:e vers så står det så här. Men om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade? Jesus lever. Och nu kommer liksom de tillbaks till församlingen. De har liksom varit ut och predikat. De har varit arresterade. De har varit pressade. Och så börjar man be tillsammans. Man har bönemöte i församlingen. Och så står det. De fylldes alla av den helige ande. Predikade frimodigt Guds ord. Alla var ett hjärta och en själ. Ingen kallade något av det han ägde för sitt. Utan det hade allt gemensamt. Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om vad? Om Herren Jesu uppståndelse. Fattar ni? Hade ni varit fortsatt att gå på möten? Liksom det känns som det bara var ett enda tema. Dag efter dag. Och nu fylls de med helig ande. Och nu får de liksom nytt go. Och de säger Jesus lever. Jesus lever. Och när vi ser vidare i det här sammanhanget. Hur liksom det fortsatte. Då står det i 15:e versen i 5:e kapitlet. Ja, man till och med bar ut det sjuka på gatorna. Lade den på bäddar och bårar. För att minst när Petrus skugga skulle falla på någon av dem när han gick förbi. Det kom också en stor skara från städerna runt omkring Jerusalem. Och det förde med sig sjuka och såna som plågades av orena anda. Och alla blev botade. Varför? Jesus lever. De fylldes med kraft att med stor frimodighet predika om hans uppståndelse. Jesus lever. Det betyder att vi är framtidens folk. Vet ni att Jesus ska komma tillbaka en gång? Vet ni att Jesus ska regera över jordens kungar? Vet ni det? Han är uppstånden. Det är helt fantastiskt. Grattis att du tror på honom. Du hör till framtidens folk. Jesus ska komma tillbaks i makt och i ära. Han ska regera. Han ska vara herre. Jesus ska komma tillbaks. Och vet ni vad vi ska få uppleva det då? Och det är att de som har dött i tron på Jesus ska uppstå precis som han. Och förvandlas precis som han. Grattis. Jesus han säger i Johannes 11. Jag är uppståndelsen och livet. Uppståndelsen är inte bara en händelse, det är en person. Jesus Kristus och alla som tror på honom kommer att få uppleva uppståndelse. Döden är liksom besegrad. I Uppenbarelsebokens 1:a kapitel där berättas det om att Jesus har Johannes döparen har en uppenbarelse av Jesus. Jag tycker jag tror det var Jesus. 1:12, jag vände mig om och fick se rösten som talade med mig. Och när jag vände mig om såg jag 7 ljusstakar av guld. Och mitt bland ljusstakarna en som liknade en människoson. Klädd i en fotsitt klädnad och omgjordad med ett bälte av guld om bröstet. Hans huvud och hår var vitt som vitt ull. som snö och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade skinande malm som glöder i smältugnen och hans röst led som dånet av väldiga vatten. I sin högra hand höll han 7 stjärnor och ur hans mun gick ett tvegat skarpt svärd och hans ansikte lyste som solen när den skiner i all sin kraft. När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter och han lade sin högra hand på mig och sade: var inte förskräckt, jag är den förste och den siste och den levande. Jag var död, men se, jag lever. Jag var död, men se, jag lever. I evigheternas evigheter, och jag har nycklarna till döden och helvetet. Det finns någonting som kallas dödsriket. Och det finns en andemakt som heter döden. Men han bor idag där på övertid. Jesus har nycklarna. Och när tiden är inne, då kommer han. Halleluja. Jag vet inte, jag ska väl stanna här.